Välkommen till andra avsnittet av fotbollspodden Split Vision. Jag heter Karin Löving och med mig i studion har jag Anette Börjesson. Välkommen.
Tack så mycket.
I Sveriges grupp i VM i år har vi USA, Nigeria och Australien. USA har varit i Sveriges grupp de två senaste VM innan detta. Vi börjar titta på VM 2007 som spelades i Kina. Då var det USA, Nordkorea, Sverige och Nigeria som var i Sveriges grupp.
Ja, det stämmer bra det. Och då gick inte Sverige vidare i den gruppen, för det gjorde USA och Nordkorea. Det var väldigt tajt, men också minns jag ett väldigt besviket Sverige från den sista matchen. Man hade behövt göra något mål till för att gå vidare, så tajt var det.
Mm. Vi kan nämna också att detta var 2007 och det var första gången som det var prispengar inblandade i VM. Så det var inte så länge sedan. Om vi går framåt och tittar på 2011 i Tyskland. Det är ju mycket roligare att prata om det,
ja, mästerskapet. Absolut, ja.
Så jag tycker att vi ägnar lite tid åt det istället. Då spelade i Sveriges grupp USA och Nordkorea igen och sen var det Colombia och Sverige.
Ja, och jag kan komma ihåg känslan strax innan VM. Då var man sådär också lite labil, för Sverige hade inte laddat upp, eller ja, laddat upp vad de hade gjort, men inte gjort så bra ifrån sig precis innan. Och man var väl lite orolig egentligen, känslan var så där, hur ska det gå i detta VM:et? Och så kommer vi ner till VM och så började du ju jättebra med en vinst mot Colombia. Fantastisk sommar var det överhuvudtaget det här året, och oerhört varmt minns jag. De hade lite jobbigt mot det här unga kolombianska laget, men lyckades vinna. Och sen av bara farten så slog man resten av motståndarna också. Och även USA, som ju var storfavoriter i, kan man väl säga, tillsammans med Japan i det här VM:et. Och ja, gå vinnande i gruppen, och en fantastisk känsla. Det var väldigt, väldigt roligt att vara på plats och se det här.
Mm, ja, det förstår jag. Precis som du sa så var det Sverige som vann gruppen och gick vidare. USA gick också vidare ur den gruppen. I kvartsfinalen så fick Sverige möta Australien. Australien som också är med i den svenska gruppen nu i sommar. Minns du den matchen?
Ja, lite grann. Australien är ett sånt där lag som man... Vi ser ju dem kanske inte så jätteofta då, va? Men nu har de haft lite lättare i år, tror jag, att scouta dem eftersom de har varit i Europa och spelat... haft lite trubbel här, spelat mot Österrike, ett land på stark frammarsch inom damfotbollen. Också spelat mot Skottland, spelat oavgjort där. Så att jag tror att de har full koll på hur man ska möta dem. Ett fysiskt lag, väldigt duktiga. Men jag tror ändå att det är ett lag som passar Sverige ganska bra att möta.
Mm. För då 2011 i Tyskland så var det Sverige som vann med 3-1 mot Australien. Och det tog Sverige till semifinal, och där var det Japan som stod för motståndet.
Ja, och det var ju en underbar match det här, och jag minns Josefin Ökvist när hon gjorde, jag tror, ja, det var väl så att Sverige tog ledningen med 1-0, men sen så blev det ändå så att Japan vann. Och Japan är sånt där lag som är lite oberäkneligt, spelar väldigt, väldigt fin fotboll, det går fort. Och det är väldigt många passningar inom det egna laget. Spelvändningar som är snabba och kvicka. Och lurigt motstånd. Men det var en bra match, det minns jag. Sverige gjorde väldigt bra ifrån sig. Men tyvärr fick man stryk och fick spela en bronsmatch sen mot Frankrike.
Ja, precis. För Japan vann med 3-1. Men bronsmatch, Sverige-Frankrike. Mm. Berätta om matchen.
Ja, också härligt väder. Det hände ganska mycket den här. Jag tror att Josefin Ökvist blev utvisad. Och ja, det var mycket känslor som satt utanpå, vad säger man, på tröjorna i den här matchen. Men ja, Marie Hammarströms mål som förde Sverige till den här bronspengen, det var ju helt underbart också. Det var väldigt, väldigt roligt att vara på plats och få uppleva den här stora stunden, måste jag säga, för svensk damfotboll.
Ja, det kan jag verkligen förstå. Jag får liksom nästan lite gåshud bara jag tänker på det. Ja. För att det är verkligen en sån match som man minns. Mm. Och jag minns den här frustrationen när Ökvist blir utvisad. Jag minns att jag bara skrek rakt ut att det får liksom inte vara så här. Det får inte sluta så snöpligt.
Nej,
men så
precis.
Den styrkan att de ändå ror i land det här mot Frankrike, det är så fantastiskt.
Helt fantastiskt. Och sen också lite grann, för att säga, Att det är lite kul när det kan, att det händer såna här grejer och så på damfotboll. Det är väldigt sällan någon åker ut, kan man väl säga. Och att hon visade sina känslor så starkt här, Josefin Ökvist. Och jag tycker att hon blev orättvist behandlad. Men det var väl den här lilla efterslängen på slutet som avgjorde det, kan man säga. Så till att hon fick det kortet där. Men ja, det var väldigt, väldigt starkt utav Sverige. Och det visar ju Sverige sin styrka just att... Man brukar prata om det. Vad är Sveriges styrka? Jo, men det är kollektivet. Och därom någonsin så visar de ju den styrkan, får jag säga.
Verkligen. Det blev alltså ett brons i det senaste VM. Vi kan återkomma lite senare till vad vi tror om chanserna till sommaren. Istället så hoppar vi ytterligare några år bakåt i tiden till 1995 när VM avgjordes i Sverige. Mm. Då var det, vi har kikat lite på publiksiffrorna här, har vi roat oss lite med.
Ja, precis.
Och det var alltså totalt över en halv miljon människor som var och tittade. 510 000 personer totalt som tittade. Och det är ju en svår siffra att relatera till om man inte jämför med något annat. Men om vi då hoppar tillbaka till, eller hoppar fram till 2003 när det avgjordes i USA, då var det 679 000. Så inte så stor skillnad.
Nej.
Man kan nog säga att de svenska siffrorna från 95 var ganska bra.
Ja, och jag minns VM:et i Sverige. Det var väldigt stora förhoppningar på och fick jättefint väder också. Och det är klart det var nära att komma från både Danmark och Norge och ta sig upp ifrån Tyskland. Så att otroligt mycket intresserade människor som kom för att besöka Sverige under detta VM:et. Och det följer väldigt väl ut, får jag säga. Och det var många bra fotbollsmatcher och mycket känslor. Sverige åkte ut i kvartsfinalen och jag minns att Annika Nessvold missade en straff och det, vet hur det blir så ledsamt och det är så tråkig avslutning, men vad ska man göra, sån i fotbollen och sån i idrotten.
Ja, så är det. Topparna hade nog inte varit lika sköna om inte dalarna var djupa, nej, kan man väl sitta och säga, men det är inte roligt när man är där nere liksom.
Nej.
Verkligen inte. Ja, men utsikterna för att VM ska komma till Sverige igen, vad tror vi om det?
Ja, nu vet vi ju att kommande VM kommer att gå i Frankrike, så då tänker jag så här att ja, det som blir efter det blir säkert inte i Europa igen utan någon annanstans. Så först om 8 år kan jag tänka mig att det skulle kunna låta sig göras med ett VM i Sverige. Eller i alla fall i Europa då. Då kan ju Sverige ansöka. Sen tänker jag så här att lite grann, Norge har aldrig haft något VM, så kanske deras tur att söka.
Ja, det återstår att se.
Ja.
Det vi har framför oss nu är VM i Kanada till sommaren. Och en av dem som kommer vara med är lagkapten Caroline Seger. Vi ska nu lyssna på en intervju som jag gjorde med henne på påskdagen. Så den är inspelad före matcherna mot Schweiz och Danmark som var här nyligen. Så jag lämnar ordet över till Caroline Seger. Välkommen Caroline Seger.
Tack.
Du är landslagets lagkapten och du har varit det sedan 2009.
Stämmer.
Ja. Vilka egenskaper är det som gör dig till en bra lagkapten, tycker du?
Jag tror att min personlighet av att ta tag i saker. Jag hoppas och tror att jag ser alla. Tar för mig väldigt mycket både på och utanför plan. Så jag tror det är framförallt de egenskaperna som gör mig till en bra lagkapten.
Många som jag pratar med i laget säger att du är en klippa och någon man kan vända sig till och prata med, både det som är på planen och det som är runt omkring. Är det sån du är som person eller är det din liksom lagkaptens roll som slår över där?
Nej, jag tror att det är min personlighet. Det kommer naturligt i många lägen och tycker om att kunna vara ett bollplank om saker. För jag vet om att med mina spelare bra vid sidan om så presterar de också bra. Och kan de ha det förtroendet och den tryggheten att kunna prata med mig om saker, så då har jag gjort någonting rätt.
Du har gjort 135 landskamper när vi spelar in detta. Vad är det som gör det så speciellt att spela i landslaget?
Ja, alltså det är klart att det är speciellt varje landskamp, men det är framförallt speciellt i början av sin karriär naturligtvis. Men det är ju just den här känslan av att gå in till nationalsången, hela läktaren är full, gul och blå. Det är det mest fantastiska du kan vara med om, och så stå där och så publiken sjunger med och man får ju gåshud de gångerna. Nej, men också få representera sitt land. Alltså det är få förunnat och det är många som har den drömmen och ser upp till en och vill själv stå där en dag. Så man ska nog verkligen njuta av stunden, för ens karriär är begränsad under ett par år. Så jag försöker njuta hela tiden.
Hur funkar det? För det är lätt att man bara ser liksom nästa utmaning och nästa match och sånt.
Ja, men när man är mitt uppe i det så är det väldigt svårt såklart. Det är, ibland måste man stanna till och verkligen njuta av stunden. Men det är lättare sagt än gjort. Men jag tror när man kommer upp i åren och man har inte så mycket med sig själv på samma sätt som när man var ung. Utan man är trygg i sig själv och står man båda fötterna på jorden. Då är det också lättare att kanske ta ett steg tillbaka och andas ut och se sig omkring och njuta.
Mm. Hur peppar ni laget innan ni går in på planen?
Ja, alltså på uppvärmning och så brukar det vara väldigt mycket snack. Och framförallt de som inte startar är fantastiska. Och det är det som jag tycker är så fint med detta laget, är att alla känner sig viktiga. Oavsett om du är startspelare eller du startar på bänken så får vi otroligt mycket stöd och styrka i det. Sen så brukar vi i omklädningsrummet så har vi ju såklart musik. Och sen så har jag eller Lotta eller någon annan som känner för det välvalda ord. Det kan vara lite blandat. Och så går vi ut och så kör vi.
Vad tänker du sekunderna innan domaren blåser igång matchen?
Ja, det är väl inte så mycket egentligen. Det är väl bara man går igenom lite små situationer liksom, väldigt, det går så snabbt, men det är bara ut och jag brukar, vi har ju så här att vi ska starta de första 10 minuterna väldigt aggressivt, vilket underlättar som fotbollsspelare, för att då vet man att allting ska gå framåt. Nej, så det är nog inte så mycket tankar mer än att nu kör vi.
Kan man ta in någonting av det som är runt omkring i det läget? Eller är man helt i sitt fokus?
De bästa matcher jag har spelat, då är man i en bubbla. För att sen så givetvis så är det ju svårt att inte vara medveten överhuvudtaget om det som händer runt omkring. Om där är mycket fans och så. Men de bästa matcherna är man i en bubbla.
Vad tycker du att du kan bidra med till landslaget på mittfältet?
Nej, men det är ju alltså mina ledaregenskaper framförallt såklart. Styra och ställa och ta för mig väldigt mycket. Och sen genom mitt passningsspel och lugna ner det och hitta en rytm i det. Och jag tror att göra mina medspelare trygga. Det är lugnet.
Vilka egenskaper tycker du är viktiga för en mittfältare generellt liksom?
Alltså det händer ju ganska mycket som runt omkring en hela tiden som inom mittfältare. Så att det gäller att ha ögon överallt, så gott som. Det gäller att vara trygg med boll. Och mycket vinnarskalle skulle jag säga.
Vad vill du ha för typ av spel runt omkring dig för att du känner att du ska komma till din rätt på liksom bästa sätt?
Det är lugn, en trygghet i passningsspelet. Spelare runt omkring mig som gör mig involverad i spelet, som litar på min teknik. Enkla passningar, bara för att komma igång. Och sen mycket snack.
Vad ställer du för krav på dig själv på planen?
Jättehöga, ibland alldeles för höga. För mig så handlar det om att vara absolut på topp hela tiden. Jag har jättesvårt för att slå felpassningar. Och både på gott och ont. Jag har nog en väldigt låg felprocent i mina felpassningar. Men vilket ibland kanske gör att jag inte spelar de absolut riskiga passningarna. Men jag har väldigt höga krav. Jag vill gärna prestera på topp hela tiden.
Om du nu mot all förmodan skulle råka slå en felpass, hur gör du för att liksom lämna det bakom dig och inte haka upp dig?
Nej, men jag tror, jag hade en tränare en gång i tiden som sa till mig, som jag alltid bär med mig, att när man har gjort en mindre bra prestation, varav en felpassning till exempel, att man går på det igen. Så att man kanske har 10 bra passningar efter och att man är involverad, så att de som sitter runt omkring, de glömmer bort den enstaka passningen. Och man själv också, såklart.
Har du fått jobba mycket med att liksom kunna genomföra det i praktiken?
Nej, men jag tror att sådana små saker som man får med sig på vägen under sin karriär bidrar ju såklart till den mentala biten, att när man kommer i de lägena så påminns man ju om det och så underlättar det i många situationer.
Vad tycker du är det svenska lagets största styrkor?
Jag skulle säga det kollektiva. Vi som lag är otroligt starka, kämpar hårt för varandra, ligger bra i försvarsspelet. Det har väl varit vårt signum under många år inom landslaget här. Så att det kollektiva skulle jag nog vilja lyfta.
Mm. Hur ser du på det motståndet i er grupp i VM? Nigeria, USA, Australien?
Ja, vi har ju en tendens att få... USA jämt. Även Nigeria har jag också haft en tendens att få. Men det är klart det är tufft. Det är alltid så ett mästerskap. För du har bara de matcherna på dig. Du får inga andra chanser. Så att det gäller att man tar en match i taget. Att man presterar på topp. Och det ska vara 22 spelare som är med under hela turneringen och är friska och krya, och alla ska känna att de är med. För det, jag tycker det är så tydligt 2011 när Marie Hammarström sitter på bänken och kommer in och avgör match om tredje pris. Så att det är sån känsla man ska ha i ett lag när man går in i ett mästerskap.
Ja, vad du hoppas, det kan jag väl nästan gissa. Men vad tror du, hur är känslan ändå inför VM?
Nej, men alltså det är ju också liksom en sån vanlig fråga som man får många gånger och som är otroligt svår att svara på. För det är ju klart som du säger att du vet vad vi vill, och det är ju ta medalj, och det är ju allas dröm såklart. Sen är det en turnering som är väldigt lång, det är intensivt. Du ska ha de spelarna som presterar under dessa... svåra tider får man säga. Men otroligt roliga tider. Och de ska göra det på samma gång. Alla ska vara friska och krya. Och vi ska ha självförtroende och hela den biten. Så att jag tror våra chanser är goda. Och får vi allting att stämma så kan vi gå riktigt långt.
Om vi ser till dig som person. Hur är du timmarna före match?
Väldigt blandat. Alltså jag tror också det är också någonting som kommer med åren, att man har skapat sig ja, men den känslan som passar en bäst innan en match. Sen så kan det variera beroende på motstånd och vad det är för typ av match och så, såklart. Men lite fjärilar i magen, vilket är positivt för mig. Inte för mycket och inte för lite. Och så tror jag att jag är väldigt fokuserad. Jag försöker att inte spilla någon energi, för att jag vet att jag kommer behöva det på plan.
Är det någonting sådär som du behöver göra liksom?
Nej, men jag tror också, det, för mina lagkompisar, nu har de ju antagligen förhoppningsvis lärt sig under åren. Men jag tror det är sån skillnad på mig från hur jag kanske är när det inte är match, att de blir... nog lite förvånade ibland över hur lugn jag kan vara innan en match. Att jag tycker liksom, jag vill gärna bli lite avskärmad och så. För som sagt så tycker jag inte om att spilla energi när jag ska ut och prestera. Så nej, men jag tror att de har nog lärt sig. Jag hoppas det i alla fall.
Hur gammal var du när du började spela fotboll?
Alltså 5 var jag ju när jag följde med min pappa. För han var tränare för ett pojklag. Så då var jag ju med mest för rolighetens skull. Men 5-6 runt där.
Och när kände du sen att det här är det jag ska göra? Liksom. Det här är det alltså jag vill ägna min tid åt.
Som alla barn. Man håller på med många idrotter och man orkar hur mycket som helst och tycker allting är roligt. Så jag hade handboll också som jag älskade väldigt mycket, men vid 15 års ålder var man ju tvungen att välja. Så att jag tror att fotbollen har alltid varit där jag har haft den största kärleken till den idrotten. Så jag tror att mitt val var ganska enkelt när jag var tvungen att välja.
Ja, vi var inne på det innan, det här med att med gåshud och adrenalinpåslag och nationalsången och sånt. Det får vi som inte ens spelar.
Det är bra, det gillar jag.
Så att, jag kan tänka mig att det är ganska mycket av den varan. Men då hoppas jag bara att vi får uppleva publikjubel, nationalsång väldigt, väldigt, väldigt många gånger under VM.
Ja, det hoppas jag också, för det är ju liksom en dröm som fotbollsspelare. Och sen så, det känns som att man vet ju inte hur många mästerskap till man spelar. Så det gäller att ta vara på det, och jag hoppas verkligen att vi allihopa gör det.
Mm. Tack så jättemycket.
Tack
för att
själv.
Du kom hit.
Tack.
Ja, det var alltså Caroline Seger, landslagets lagkapten. Det har hon varit under många år. Och du, Anette, du var ju lagkapten under alla matcherna utom din debutmatch i landslaget. Och du var ju också det under större delen av tiden i Jitex. Mm. Vad innebär egentligen lagkaptensrollen?
Ja, men det är väl den här länken, kan man säga, när det händer någonting till, kanske till domaren, om det är något man vill ha sagt, förmedla från någon spelare som känner att man vill ha sagt någonting, då går det via lagkaptenen många gånger. Nu är det inte alltid att det gör så, men är det någonting man går och lurar på lite grann, så kan man ju be lagkaptenen att framföra detta. Det är lite grann på det sättet som man ska jobba. Samtidigt som man har den kanske också en sån här roll i omklädningsrummet där man försöker att liksom lugna ner de kanske mest stirriga spelarna och lite sånt där, och även kanske behöver ta lite grann med tränare om det är någonting som någon vill säga som man inte vill säga direkt till tränare. Det kan ju förekomma sådana saker. Nu tror jag inte liksom att det är just i landslaget man har den biten, men i alla fall på klubbnivå kan det ju fungera så. Och sen vad det gällde när jag blev lagkapten så snabbt, det berodde nog helt enkelt på att jag hade en lite internationell erfarenhet, för jag redan hade varit ute och spelat en hel del internationellt inom badmintonen, så att man såg kanske att jag hade redan varit ute för en del sådana här saker, så att jag passade nog bra för det.
Mm. Hur viktigt är det för laget att man har en stark lagkapten?
Det är ju en trygghet att ha en bra lagkapten som på något vis enkelt kan ta hand om situationen när de uppstår. Inte krångla till i onödan, och man vet att man kan snacka med den här personen och så stannar det där eller förs vidare om det är så att man vill det. Mm. Så enkelt är det.
Det är bra. Mm. Caroline var ju inne på det, hon spelar mitt och då gäller det att ha ögon överallt. Vi pratar om split vision.
Ja, precis.
Och det är det denna podden heter, för det är lite så vi tänker, att vi vill ha ögonen överallt. Det är därför vi nu pratar med spelare, vi kommer prata med någon sjukgymnast, vi kommer prata med domare och landslagsledning för att få en bild av hur det ser ut i och omkring landslaget nu inför VM. Ja, om vi tittar framåt mot VM. Sverige ska vara med. Vad skulle du, Caroline var lite inne på det, men vad skulle du säga är det svenska lagets styrkor?
Ja, jag har sagt tidigare, det är kollektivet, och när Sverige har bra flyt så spelar de ju väldigt, väldigt bra, och jag skulle säga att då omställningar och annat fungerar väldigt fint. Vi har sett under våren här att det till och från har varit lite problematiskt just i försvarsspelet, och jag skulle vilja säga att får man bara med sig en god känsla så tror jag att man kommer att lösa detta och hitta tillbaka till den här tryggheten som man har. Det har varit så självklart förut med försvarsspelet, har vi aldrig diskuterat nästan innan, för det har funkat och nu gör det inte det, och ibland går det grus i maskineriet. Och jag tänker tillbaka när jag sa tidigare om förberedelserna inför VM 2011. Allmänna känsla var kanske att man inte riktigt visste var står det svenska landslaget. Jo, men det bar sig väldigt, väldigt bra hela vägen till en bronsmatch, vilken de vann sen. Så jag vill inte vara negativ, utan jag ser positivt på Sveriges deltagande i VM. Tror att det viktiga är att de själva känner och hittar bra självförtroende. Får ta match för match och verkligen få med sig en god känsla. vinner öppningsmatchen. Naturligtvis vill man att ska göra det, för det är då allting börjar, så att säga. Och har det väl satt igång, så kan man ta sig långt.
Ja, det får vi verkligen hoppas. Mm. Ja. Vi har ju en egen expert och krönikör i Split Vision Podd, och det är Alva Nilsson. Och idag så har hon tagit en liten titt på heta drabbningar. Så vi ska höra vad Alva har på hjärtat.
Ja, idag ska vi snacka om de hetaste drabbningarna i damallsvenskan. I Spanien har de El Clasico, i England har de mötet mellan Liverpool och Manchester United, och i Italien har de, jag vet inte vad de har, men i Frankrike har de i alla fall Olympique Marseille mot PSG. I damallsvenskan har vi inga möten av den digniteten, men vi har ändå heta möten som ni inte kommer att vilja missa. Så jag tänker att jag ska ta upp tre stycken av dem helt utan inbördes ordning, så får ni själva välja vilken match ni kan gå på. Ett av de mötena som på senare år har blivit väldigt heta är Norrlandsderbyt. Nu känns det lite töntigt att säga Norrlandsderbyt när Umeå och Piteå ligger så långt ifrån varandra. Tro mig, jag vet precis hur långt det är. Jag åkte en väg med buss. Men Umeå och Piteå, sen Piteå gick upp i damallsvenskan, så har de mötena blivit hetare och hetare, antagligen för att Piteå har blivit lite, lite bättre för varje år som går, medan Umeå kanske har gått andra vägen, så att de mötena idag är väldigt jämna. Så den matchen tycker jag att ni ska passa på att gå och se, oavsett i vilken av städerna matchen spelas. Ett annat hett möte är, åtminstone i år, Stockholms derbyt mellan AIK och Hammarby. Båda två lagen förväntas parkera långt ner i tabellen, så de mötena kan bli direkt avgörande för vilka som spelar i damallsvenskan nästa säsong. Och jag vet att det var när de här båda lagen spelade i Elitettan tillsammans för 2 år sedan, så var det riktigt heta möten både på planen och på läktaren. Så det är en upplevelse. Men det hetaste mötet enligt mig nu, ni kanske tycker någonting helt annat, men det hetaste enligt mig är ett möte som har utvecklat sig till ett skräckmöte för mästarna Rosengård. Det är när de, oavsett hemmaplan eller bortaplan, ställs mot Martin Sjögrens Linköping. Det är ju ett möte att se fram emot under året. Vill Linköping vara med och leka om guldet, måste de nästan fortsätta den vinnartraditionen och fortsätta slå Rosengård. Så de 3, eller de 6 matcherna rekommenderar jag er att gå och se. Jag tänkte försöka se några av dem. Det här är Alva Nilsson, och skulle ni nu träffa mig på någon av de matcherna, så säg hej.
Tack så mycket, Alva. Ja, det är 3 riktigt heta drabbningar.
Ja, det har de ju helt rätt i. Absolut.
Vilken ser du fram emot mest?
Jag ska försöka se någon av dem allihopa, skulle jag vilja säga. Ja. Och vi har ju förmånen nu för tiden att lyckas, om man nu har, så man kan köpa hem TV4 och så kan man se alla matcherna. Men självklart, när det blir toppmöten och sånt där, så, eller toppmöten ska man väl säga, så FC Rosengård mot Linköping, det brukar vara rejält bra matcher. Av någon anledning så har Linköping ganska lätt för Rosengård. Så får vi se om de lyckas och hålla den linjen. För de var ju de enda som besegrade Rosengård i fjol vid båda mötena. Sen klart, Stockholmsderby, Hammarby AIK. Eller, ja, det kan ju också, jag tippar på att det kan bli kul möten. Och nu när Hammarby verkar få med sig lite ut sina fans även från herrsidan, som följt med över och kika på matcherna, så får vi hoppas att AIK gör likadant, så det kan bli lite bataljer på läktaren med.
Mm, verkligen. Ja, då får vi se hur det blir.
Ja.
Kan det vara så att det är fler som har lyckats hitta den nyckeln som Linköping uppenbarligen hittade förra året? Mm. Och kan sätta Rosengård på prov. Får vi se hur det blir i Stockholm och även uppe i Norrland. Det ser vi fram emot.
Ja.
Det finns väldigt många andra matcher att se fram emot också. Så det är en spännande tid framför oss.
Absolut.
Det är ju så himla härligt att damallsvenskan nu är i full gång. Och det blir ju väldigt intensivt nu fram till VM. En lite kortare första del av säsongen.
Ja, fullspäckat med fotboll helt enkelt. Väldigt roligt för alla som älskar det.
Mm. Ja, det är fantastiskt. Då säger vi tack så mycket för det här andra avsnittet av Split Vision. Följ oss gärna på Twitter, @splitvisionpod, så missar ni ingenting. Och vi har extra material och bilder på vår sida som ni når via damfotboll.com eller direkt på splitvisionpod.se. Jag heter Karin Löving, tack så mycket för mig och tack så mycket till Anette Börjesson.
Tack själva.
Fotbollspodden Split Vision gjordes av Karin Löving Media för damfotboll.com.